Polischefen Kristoffer Boman sitter i bilen på väg hem från fjällen när han får ett samtal från en kollega.
Vi snappade upp att man skulle använda bilbomber då mot kommunstyrelsens ordförande och en polischef.
Och mycket talar för att han är polischefen som ett kriminellt nätverk har lagt ut mordkontrakt på. Och det här får stora konsekvenser i vardagen. Till exempel får han byta sin privata bil till en skottsäker bil.
Då säger personsäkerhetsgruppen då, som har en genomgång med mig med den här bilen, är att så här, du får inte volta den här bilen. För att om du voltar den här bilen så kommer räddningstjänsten inte kunna klippa upp bilen och plocka ut er.
Petra Krim den här veckan om polischeferna och konflikterna som förföljt honom. Jag heter Petra Berggren.
Och jag heter Jenny Hellström.
Vissa är tillknäppta och andra pratar i stora ord, men de flesta de är väldigt försiktiga med att gå in på detaljer. Det här gäller väl poliser överlag och kanske framförallt polischefer.
Men en av dem som i alla fall utåt sett har haft en ganska offensiv roll i till exempel sociala medier, det är Kristoffer Boman. Han har haft olika chefsroller inom polisen i områden som de senaste åren haft stora problem med gängkonflikter som Järva, Sollentuna och Eskilstuna. Men förra året när våldsvågen var som mest intensiv så valde han att lämna kåren.
I dagarna så släpps hans bok 100 in i döden, där han beskriver hur han jobbat i de här områdena för att försöka få så många som möjligt inom polisen, men också utanför, att mobilisera mot gängvåldet och upptäcka ungdomar som riskerar att mörda och mördas.
Men innan vi går vidare med Kristoffer Boman så ska jag ju säga att vi har en ny programledare här i podden, Petra Berggren, som ersätter Mariella Quintana Melin. Och så hör ni ju mig nu också då, Jenny Hellström som är producent. Och vi kommer höras här några veckor tills semestrar och annat är över.
Mm. Men tillbaka till polischefen som den här veckans avsnitt handlar om. Han fick faktiskt smeknamnet professor Kalkyl som Tintin-karaktären. Eftersom han tjatade om att polisen behövde jobba mer systematiskt. Vilket alla inte höll med om.
Och han har också haft en hotbild mot sig som han länge valt att inte prata så mycket om, men som för 3 år sedan bland annat fick honom att lämna en av sina chefstjänster och som också tvingade hans familj att använda skottsäker bil. Och just det här kommer han att berätta mer om i avsnittet.
Trots hotet så fortsatte han att jobba, men efter totalt 20 år så valde han att lämna in polisbrickan. Det här var 2023, alltså året när Foxtrots blodiga konflikter eskalerade. Frågan är varför han valde att lämna då, när han kanske behövdes som allra mest.
Kristoffer Boman heter jag och är biträdande lokalpolisområdeschef i Järva. Den här informationen önskar jag få en stor spridning på och önskar därför att du delar det här.
Den 22 februari 2019 har Kristoffer Boman en riktig skitmorgon. Han får punka på cykeln när han ska ta sig till jobbet, hoppar in i en taxi istället. Och när han ska skynda sig in på morgonmötet så spiller han kaffe. Men på det där mötet så visas en film som kommer att väcka känslor. Både hos Kristoffer Boman själv och hos allmänheten.
Och direkt efter så går han in i ett annat rum, plockar upp mobilen och filmar sig själv.
I fredag så hade vi en händelse i Kista centrum. 2 unga män, unga pojkar, försöker att sno fikabröd ur en matvarubutik. De blir påkomna av personalen och personalen försöker hindra dem. Varpå de här unga pojkarna drar vapen mot personalen. Förstår vi på riktigt hur sjukt det här beteendet är? Eller har vi blivit alldeles för normaliserade i de här våldsyttringarna som har skett de senaste åren?
Kristoffer Bomans reaktion på händelsen i Kista läggs ut på polisens sociala medier och väcker stor uppmärksamhet. Det här klippet får tusentals delningar. Det här är 5 år sedan. Då stack det verkligen ut.
Det man behöver förstå i den här situationen, det är ju att då har jag varit i Järva i 4 år. Problemen har eskalerat för varje år. Jag minns inte om det var året innan eller om det var 2 år innan vi hade 9 stycken mord i Järva. Och här blir det lite som att droppen rinner över för mig. För att det blir en händelse som visar att så här, ja men vänta nu, det här håller ju på att spåra ur på riktigt. Den här framtidsbilden vi har är ju, den är inte mörk, den är ju becksvart. Har vi liksom barn och unga som är beredda att skjuta för att undkomma ett snatteri, då har det här gått så långt så att nu är det alleman på däck, och det var nog det som gjorde att jag gjorde filmen.
Han får beröm och klappa på axeln för det här, att en polis vågar ryta ifrån på det här sättet liksom. Men det är ju inte populärt hos alla, och det märker Christoffer Boman på ett chefsmöte ett par dagar efter att filmen har lagts ut.
Det var ingen som ville prata med mig på det där mötet. Och jag insåg då att man är rädd för att säga någonting till mig, för att bli förknippad eller liksom nästan smittas av mig i det där läget. Så att jag insåg ju att den här filmen var ju udda. Man var inte helt bekväm inom polisen med den här typen av liksom åtgärder. Att gå ut på det här sättet och säga stopp på det här sättet och vara så tydlig och transparent som jag var vid det här tillfället.
Och att uttrycka sig skarpt i sociala medier eller i intervjuer, det blir lite av ett kännetecken för Christoffer Boman. Efter flera år i Stockholm City, gruppen som kallades Krogkommissionen, och i olika chefsroller, så kom han till Järva 2015. Precis efter att de första två morden i konflikten mellan Dödspatrullen och Shottaz hade hänt.
Och med tiden så blir han biträdande polisområdeschef i Järva, som då är kanske landets mest uppmärksammade område när det gäller gängkriminalitet.
Vi hade regelbundna våldsamma upplopp, vi lurades in i gränder, vi hade det här skjutvapenvåldet, de här konflikterna, vi hade enormt mycket tjejer som får extremt illa, utnyttjades och olika typer av brott i de här källarna och trapphusen där de här liksom gängkillarna hängde. Och vi hade liksom ett lag som inte var samspelat. Så min uppgift då var egentligen att bilda ett lag med en högre förmåga som kunde hantera de problembilderna som vi hade.
Och med ett lag så menar Christoffer Boman att alla olika funktioner inom polisen, som spanare, utredare, tekniker, underrättelse och fler, behöver lära känna varandra och jobba på ett bättre sätt tillsammans. Han ser att alla sliter hårt, de är väldigt bra på sina jobb, men han måste få dem att jobba bättre tillsammans. Och han menar att en stor anledning till att många grova brott inte klaras upp beror på att den här typen av lagarbete saknas.
Så Christoffer Boman, han jobbar för att få ihop de här polisiära lagen. Och nu i efterhand så är han självkritisk och känner att han borde ha tänkt ännu större.
I Järva insåg jag inte hur viktigt det är att jobba tillsammans med hela lokalsamhället och ta kraft i de liksom, personer och liksom bygga ett vi tillsammans med hela Rinkeby. Jag kan se mig själv stå där i de här utsättningarna och säga liksom så här, det är vi mot dem, utan att tänka på att jag också pekar ut ett helt samhälle som vi ska jobba mot. Jag tror att jag oavsiktligen, eller liksom, ja, utan att ha tänkt på det, kanske byggde ett vi och dem i vissa lägen. Det finns mycket saker som jag skulle ha gjort annorlunda om jag fick göra om det.
Några månader efter att Christoffer Boman började i Järva så skjuts en 15-årig pojke ihjäl i Akalla när han och hans bror ska gå ut och ta en cigg. Brodern träffas också av skotten. Han överlever men sitter sedan dess i rullstol.
Då minns att jag möter en av de uniformerade poliserna som kommer in, som har varit på plats vid mordet. Jag möter henne nere i garaget när de håller på ställer in sin utryckningsbil. Och jag ser att hon är blodig liksom, dessutom. Och jag ser att hon liksom har liksom tappat all ork och kraft. Och då säger hon också till mig så här att nu orkar jag inte göra mer. Nu skiter jag i det här liksom. Och jag tror att hon menar liksom att hon har behövt att vara så nära liksom ett dödsfall och en ung pojke. Och då säger hon ju det, såklart, att det här var ju superjobbigt. Men det hon säger till mig är att när jag åker ut varje dag, vi åker ut tre bilar i det här. Och den här problembilden som vi möter är ju enorm. Det är trångboddhet, det är unga tjejer som liksom våldtas i källare, det är Det är gängvåld, det är liksom dålig tandhälsa på barn, det är liksom enorm problem. Och min känsla som det är att vi bara duttar i det där, så att det oket jag har på mina axlar när jag kommer tillbaka till jobbet, jag orkar inte bära det längre. Och det var nog i det också som jag fick kraft i att så här, vi måste känna vad varje del gör. Jag, som radiopolis måste jag förstå vad spaningen just nu är i och hur mitt bidrag i det är och vilka utredningar vi prioriterar.
Och det här mordet på 15-åringen i Akalla, det följer med Kristoffer Boman. Han träffar 15-åringens mamma och han lovar att mordet ska klaras upp. Nu har det gått många år sedan dess, men mordet är fortfarande inte uppklarat.
Sen har ju det här kommit att bli vardagsmat idag, vilket är ju helt fruktansvärt. Jag tror att man har kommit att normalisera det här på ett sätt som är osunt på riktigt. För här på den här tiden, då var det var ju liksom exceptionellt udda. Men idag så sker det här hela tiden. Jag har inte sett det våldet tidigare så som det som skedde i Sollentuna.
Kristoffer Boman lämnar Järva och börjar som lokalpolisområdeschef i Sollentuna med målet att ta tag i kriminaliteten runt Malmvägen där Turebergsnätverket är etablerade. Och det finns också problem med Märsta-nätverket.
Samtidigt så inleds en våldsspiral som då var ovanligt brutal.
Alltså det är ett våld som är helt sinnessjukt, helt ärligt. Vi stod ju i det där och undrade vad som hände, men samtidigt också liksom försöka förstå ett samhälle som är det här det nya liksom. Och det har ju kommit att bli det nya, tyvärr.
Under en vecka 2021 så sker flera skjutningar och sprängningar i Upplands Väsby och Rotebro. Och bakgrunden till konflikten ska vara att en lokal gruppering i Upplands Väsby har stulit narkotika av Rabba Majid, som då är allierad med personer ur bronätverket. Det här leder till flera grova våldsbrott där personer som inte har någon som helst koppling till kriminalitet kommer till skada.
Och morgonen den 23 september får Kristoffer Boman veta att en handgranat har kastats in i en lägenhet i Rotebro.
Jag får se en film på morgonen och det jag ser på den här lite griniga övervakningsfilmen som då filmar ett vardagsrum, det är att det är två små barn som ligger och sover och en kvinna på golvet. Helt plötsligt så ser man någonting dyker upp i fönstret bakom och sen ser man hur någonting kastas in i den här bostaden och sen så blir det bara vitt liksom. Och då får jag då informationen om att det är då handgranaten som briserar. Och vid den här tidpunkten när jag ser den här filmen så vet vi inte skadeläget för varken barnen eller den här kvinnan. Och jag minns liksom hur och jag får fortfarande liksom sådär rysningar när jag pratar om det här, men jag minns hur liksom golvet bara försvann under mig och jag ser liksom vitt, för att det är så fruktansvärt att se den här filmen.
Kvinnan som ligger där med barnen är en barnflicka. Hon skadas allvarligt, men barnen klarar sig utan skador. Det ska visa sig att den här granaten kastats in i fel lägenhet. Alltså inte lägenheten som den tilltänkta måltavlan bodde i.
Jag tar en bil och åker ner i uniform. Kommer dit, knackar på och det är ju två personer i fullständig chock som öppnar. Och jag minns den här doften som slår emot mig när de öppnar bostaden. Det är liksom krut och brandrök som slår emot mig. Och jag blir insläppt i den här bostaden och de går liksom planlöst och plockar i det här infernot som liksom är. För den här handgranaten har ju liksom fullständigt förstört. Och jag kommer ihåg att jag ser den här kraten som har bildats efter att handgranaten har sprängts precis bredvid de här sängarna. Och jag ser ju liksom blod på de här madrasserna som ligger där. Men jag inser också så här, när jag står där, vem är jag att stå här? Liksom, vad ska jag liksom ge de här föräldrarna som lever i total rädsla nu och kommer förmodligen vara rädda för livet och precis haft sina liksom, barn nära en handgranat? Så jag skämdes lite också, minns jag, när jag stod där och mötte deras blickar i att liksom försöka, jag vet inte, jag insåg så här, vad gör jag här, vad är ens mitt syfte med att liksom träffa dem? Det var ju för min egen skull att liksom få träffa dem här. Jag visste inte vad jag skulle ge dem riktigt i det här sammanhanget. Nej, det var en jättetuff händelse på flera sätt, och en händelse som jag burit med mig sedan dess.
Och parallellt med den här våldsvågen så jobbar Kristoffer Boman och hans kollegor för att få med sig kommunerna i området för att komma åt gängen. Men till slut så slår den här offensiva hållningen mot gängen tillbaka.
Jag får det här samtalet när jag är på semester på väg hem från fjällen och åkt skidor. Och det första samtalet som kommer från en kollega, det är att man har snappat upp att det finns ett hot mot. Och då tror jag att det första som kommer in, det var att det namngavs då en kommunstyrelseordförande.
Och en stund senare så ringer det igen.
Vi fortsätter att köra liksom ner hemåt då, genom Sverige, och så kommer det där samtalet som säger att ja, nu har informationen blivit lite klarare, och det är nog också så att man har beställt det för en polischef.
Kristoffer Boman är alltså polischef i Sollentuna vid den här tiden, och tidigare har någon kastat en molotovcocktail mot kommunhuset i Sigtuna som ingår i det här området, och kriminella har väntat på poliser utanför polishuset, så läget har varit spänt, och Kristoffer Boman förstår att han mycket väl kan vara polischefen som det lagts ut ett kontrakt på.
Jag minns inte om det var dagen efter eller om det var ett par dagar efter, så hittar man ju en skarp bilbomb i en väska och ett automatvapen, tillsammans också med en nyckel till en nystulen bil. Den ganska skarpa informationen om den här planeringen tillsammans med det man hittar gjorde ju att man tog det här såklart på allra största allvar.
Enligt polisens underrättelseinformation så finns det alltså två mordkontrakt. Ett på kommunstyrelsens ordförande och ett på en polischef. Och det här leder till en så kallad särskild händelse inom polisen som kallas muren.
Det var jättetufft, var det. Och det var tufft att också inte visa det. För jag hade ju liksom jag var den högsta chefen i lokalpolisområdet och har liksom mantrat att vi viker inte ner oss, vi backar aldrig. Och sen så känner man liksom helt plötsligt hur världen gungar under ens fötter och att det blir jobbigt att hålla masken i, att liksom inte visa sig rädd i det där sammanhanget. Det tog nog hårdare på mig än jag ville själv medge under den tiden.
Ingen har gripits, åtalats eller dömts för de här misstänkta mordplanerna.
Helt plötsligt så började man titta sig själv runt axeln, jämnt så. Och det blev ju såklart en hotbild som gjorde att man funderade lite på så här, ja, är det värt det här liksom, kopplat till liksom familjen. Och vi fick en ny bil, vi fick inte åka i vår egna privata bil, så att jag fick en skottsäker bil. Och jag minns så tydligt när vi får den här bilen och får en genomgång av hur den här fungerar. Den är ju så tung, den här bilen, eftersom den har ju då 5 centimeter tjocka glasrutor och pansarplåt runt hela bilen. Så bilen ser ju sänkt ut. Och då säger personsäkerhetsgruppen då, som har en genomgång med mig med den här bilen, är att så här, du får inte volta den här bilen. För att om du voltar den här bilen så kommer räddningstjänst inte kunna klippa upp bilen och plocka ut er. Och dina barn får inte öppna bildörren själva. För att om det är så att den här bildörren går igen av sig själv, vilket den gör eftersom dörren är så tunga, så kommer fingrarna klippas av liksom, för att dörren är så tung. Och just då, där och då, när jag står och tittar på den här bilen liksom, så tänker jag så här, vad fan gör jag liksom? Det här ska jag liksom åka runt i med min familj.
Den här situationen påverkar Kristoffer Boman och hans familj väldigt mycket. Så pass mycket att det blir en av anledningarna till att han slutar som polischef i Sollentuna.
Jag hade ju jobbat väldigt mycket med säkerhet för personal, för det var ganska eftersatt. Vi hade liksom inga rutiner eller manualer för hur vi skulle liksom jobba när personal blev hotad. Men jag hade aldrig tänkt mig in själv i det där riktigt. Så det är klart att det ändrade mitt sätt att vara på. Hur jag pratade i media efteråt och även hur jag idag rör mig och för mig. Så det är klart att den här händelsen ändrade nog ganska mycket för mig. Jag kan nog fortfarande känna olust inför det som hände och framförallt att det aldrig fick ett avslut.
Kristoffer Boman får en annan chefsroll inom polisen i en helt annan stad, Eskilstuna. Där blir han utredningschef hos polisen i Sörmland. Han ser fram emot att komma till ett område som inte har samma problem med gängkriminalitet, skjutningar och sprängningar som han har blivit van vid i Järva och Sollentuna. I Sörmland hoppas han kunna lägga mer kraft på brott i nära relationer, bedrägerier och annan sån samhällshotande brottslighet.
Och så ser det också ut att bli i ett par dagar.
Jag skulle säga att jag är i Eskilstuna i 20 dagar när det första skjutningen sker.
Det som händer sen är att en konflikt mellan en gruppering i Årby och en gruppering i Skiftinge eskalerar fullständigt. Och Eskilstuna blir ohotad etta över stan med flest skjutningar i landet, 32 stycken.
Det var ju liksom inte en våg som slog in över Eskilstuna, det var ju liksom en tsunami. Och det är också på en plats där förmågan att hantera det här är låg.
I vårt avsnitt Mordet vid gymnasiet och gängkonflikterna i Eskilstuna gjorde vi en intervju med Viktor som har kopplingar till den kriminella miljön där. Han menade att konflikten mellan Årby och Skiftinge eskalerade efter en skjutning i januari 2022. Vi har bytt ut hans namn och röst.
När blod väl har spilts, då kan inget torka bort blodet. När det kommer till vanliga droger så är det också svårt, men då kan du oftast prata dig ur saker eller betala dig ur situationen. Men från att första skottet har gått av, då går det inte. Då är de lösningarna körda.
En teori som jag har och en analys jag gör på Eskilstuna, det var att...
Kristoffer Boman igen.
Det var en väldig brist på äldre kriminella som styrde. Så att det var en väldigt oorganiserad brottslighet med en väldigt stor bas av unga, filterlösa unga som helt själva beslutade i de här, liksom, när våld skulle ske. Och man försökte liksom sluta andra gänget med våld.
2022 så sker alltså 32 skjutningar i Eskilstuna. Bara 4 klaras upp. Kristoffer Boman menar att man inte hade ett lag som jobbade mot det grova våldet i Eskilstuna som man hade i Järva och Sollentuna. Där hade tekniker, hundförare, utredningsledare och andra jour om det skulle komma ett larm om en skjutning. Och så var det inte i Eskilstuna.
Jag ringde runt ibland på fredagkvällar och bara så här, okej, har du börjat dricka än? Så vi var ju inte organiserade i Eskilstuna för den här liksom vågen av våld. Och jag tror att många runt i landet idag behöver organisera om sig, för att om våldet inte har kommit än så kommer det att komma en dag. Stockholm och många andra städer som har haft det här våldet har tvingat sig in i att bygga ett lag, både i akuta händelser och liksom längs utredningens gång. Men när jag kom till Eskilstuna så vi hade inte det laget. Vi hade inte den förmågan att hantera det, och därav så får vi också det här dåliga utfallet.
Kristoffer Boman tycker att situationen i Eskilstuna 2022 liknar den som var när han började i Järva. Polisen var inte rustade för att hantera den här typen av konflikt.
–27 augusti 2022. 2 veckor före riksdagsvalet får Kristoffer Boman ett samtal när han är på väg till sitt lantställe.
Det har varit liksom en tuff sommar. Det har varit en uppstart i augusti också med ett läge där vi ser att balanshögarna på våld i nära relation och barnärenden och sånt ökar i bakvattnet av alla de här skjutningarna. Och jag är då i ett ganska stort behov av att ta helg och får ett sms från vakthavande befäl att vi har en ny skjutning i Årby.
Den här skjutningen sticker ut. Det är fredag kväll i en park i Årby. Det är fullt med föräldrar och barn som leker. En maskerad person rullar in på en elsparkcykel, tar fram en pistol och skjuter rätt in i parken.
Den här gärningsmannen har alltså skjutit från ungefär 80 till 100 meter. vilket är en väldigt lång distans för att träffa med en pistol. Så att tekniken säger ju att kulbanorna har ju spritt sig över hela parken och får ju då konsekvensen av att en pojke och en kvinna träffas av de här skotten. Den likgiltigheten slår mig liksom som, ja, jag vet inte vad, men den golvar mig lite.
Det är alltså en femårig pojke som träffas av en rikoschett, en studsande kula, och en kvinna skadas allvarligt men hon klarar sig. Vi har berättat om den här skjutningen tidigare i avsnittet om gängkriget i Eskilstuna. Och det blev ju stor uppståndelse i den här parken dagarna efter, och det var partiledare efter partiledare på plats som skulle berätta vad man ville göra för att få bukt med det hänsynslösa våldet. Och det känns ju ganska givet när en sån här sak händer i slutet av en valrörelse.
Skjutningen i Årby väckte också starka reaktioner hos personer i den kriminella miljön. Det berättar Viktor som vi intervjuade förra året.
Alltså det är för jävligt. Man måste använda hjärnan. För om du åker in bland bostadshus bredvid en lekplats mitt på dagen så kommer det uppenbarligen finnas barn där. Alltså jag tror inte att någon av dem är en sån skillad skytt som känner sig säkra att de kan skjuta utan att kanske missa. Utan det handlar om att de inte bryr sig. De skiter i vem som blir träffad så länge målet träffas.
Eskilstuna polisen lägger stora resurser på att klara upp skjutningen, men man lyckas inte göra det den här gången heller.
Det som händer egentligen sammanfattningsvis efter den här helgen, det är att jag känner att så här, de är alldeles för många. De här barnen som är så likgiltiga att de gör på det här sättet. Och våran jakt i att från polisens sida få de här att komma bort ifrån de här miljöerna, framförallt genom att gripa och sätta dem i fängelse. Under den tiden det tar att sätta de här i fängelse och få bort dem, då har liksom tre anslutit. Det går inte att jobba på det här sättet. Och det enda vi pratade om i den här politiska valrörelsen då som pågick, det var hårdare tag, mer lagstiftning om repressivitet, mer poliser och så vidare. Och det var för mig uppenbart vid det här tillfället i att absolut, det är jätteviktigt med hårda tag. Det är jätteviktigt med olika typer av verktyg för att kunna klara upp de här ärendena mer med olika typer av utvidgning av hemliga tvångsmedel och så vidare. Men vi måste säkra upp att de här inte blir kriminella från början.
Efter 20 år som polis så slutar Kristoffer Boman våren 2023. Han känner sig klar och han vill nu jobba förebyggande på andra sätt än inom polisen.
Jag lämnar in brickan, tar i hand med min chef, har då lämnat in alla mina uniformer och allting, passerkort, lämnar jobbet i Eskilstuna. Går och sätter mig på tåget för att åka från Eskilstuna för sista gången. Och på tåget så får jag en pushnotis. Man skjuten i Eskilstuna, död. Och den känslan var lätt absurd. Att en timme tidigare varit ansvarig och nu kommer jag bara få läsa om det här i tidningarna. Den var ju jättespeciell.
Kristoffer Boman lämnade polisen när våldsvågen tagit fart ordentligt i Sverige under 2023, där vi såg barn som utförare av grova våldsbrott, i vissa fall mördar barn, andra barn, anhöriga och personer som inte har någon koppling till kriminalitet har råkat riktigt illa ut. Så frågan är ju, varför väljer man att lämna när man kanske behövs som allra mest?
Går vi tillbaks 30 år i tiden? Så funkade det i ett samhälle att ha de samhällssystem vi hade då och att polisen balanserade våldet. Idag så ser det inte ut så, utan idag så behöver vi jobba både repressivt och förebyggande. Vi behöver enormt många aktörer för att hantera Sveriges utmaningar när det kommer till brott och unga i kriminalitet. Det innebär att det är nu massa aktörer som behöver samordnas. Det är massa aktörer som behöver kunna jobba ihop. Så att poliser behövs för att liksom vara ambassadörer för poliser fast på en annan plats. De behöver vara tolkar i det samarbetet som nu krävs. Så att jag skulle säga att de bra poliserna som har slutat, de jobbar ju på rätt sätt nu i andra organisationer. Så vad jag gör idag, det är att jag stödjer nu polisen och kommunen i att vara behjälplig i de förändringsarbeten som pågår. Jag tar i hand i dem och hjälper dem att ta sig från en punkt till en annan. För att förändring är jättejobbigt. Och då är det framförallt den arbetet som sker kring barn och unga. Där psykiatri, polis, socialtjänst, skola behöver ha en helt annan förmåga att tidigt liksom sätta sig som sjukvården gör runt bordet, identifiera vilka vi behöver jobba med och tillsammans hitta liksom vilka åtgärder gör vi nu tillsammans för att förhindra de här ungarna att liksom inta kriminell identitet och gå så långt som att de börjar mörda.
Kristoffer Boman är självkritisk. Nu har ju han ägnat otroligt många timmar till att skriva sin nya bok och det har väckt en del tankar.
Jag har ju liksom under senaste året 500 timmar av självreflektion egentligen och kommit fram till slutsatsen att jag var inte tillräckligt bra. Jag var inte tillräckligt bra utifrån den problembilden som fanns och det var väldigt många med mig som inte heller var tillräckligt bra. För att hade vi varit tillräckligt bra, då hade vi inte varit här.
Det pratas mycket om barn i utsatta områden som söker identitet och bekräftelse som de får av äldre kriminella. Men precis som vi pratat om här i P3 Krim flera gånger så är problemet betydligt större än så.
Ja, vi har ju haft flera exempel på barn som utifrån sett har en fläckfri uppväxt med närvarande föräldrar och annat som brukar beskrivas som viktigt. Och trots det så har vi sett villaungar hamna i chattgrupper där de både har tagit och lagt ut ruscher, alltså kriminella uppdrag mot betalning.
Det finns en kultur kopplat till det här med kläder, med språk, med musik, med allt annat. Ska vi någonstans ändå liksom gå tillbaka till att vi ser lite ljus i tunneln? Så vill jag nog tro på att det kommer att komma en rekyl på den här liksom, attraktionsdelen. För så har det varit med alla typer av liksom, kulturer kopplat till ungdomar historiskt sett. Ja, men det, när det någonting liksom blir väldigt populärt till slut så finns det en motkraft när nästa generation kommer. Och jag vill nog tro att vi har ungdomar som kommer växa upp på sikt och säga så att det där funkar inte. Liksom. Det där vill inte vi vara en del av. Och det är inte hela lösningen men det kan vara en bidragande del till att vi på sikt kommer att se en avmattning av det här våldet och intresset av att kliva in i de här gängen. Men där vi står nu så är det ju en enormt problem i att unga personer snabbt går från ett bra läge till ett extremt dåligt läge.
Du har lyssnat på P3 Krim om polischefen och konflikterna som förföljt honom. Producent var du, Jenny Hellström, reporter Linus Lindahl, ljudtekniker Johan Hörnqvist.
Och tipsa oss om saker som du vill att vi ska ta upp. Du når oss på p3krim@sverigesradio.se eller 073 461 2915 och där når du oss också på Signal.
Och glöm inte att följa oss på Instagram där du också kan skriva till oss. Där heter vi P3 Krimpodden. Jag heter Petra Berggren.
Och jag heter Jenny Hellström.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.